Från Winston Churchill via slokande salladshuvud till historiskt väljartapp. Läget i visset för brittiska Tories. Så finns det något hopp för det anrika partiet nu när valet snart är i sikte? Eller är Labour den enda stjärnan också utan fake glitter? Här är Europapodden.
Suntem recunoscători Comisiei Europene și statelor membre.
We cannot have dependencies on non-democratic countries.
This is a core part of our efforts to de-risk through diplomacy.
La Russie ne peut ni ne doit l'emporter.
Du lyssnar på Europapodden som släpps på eftermiddagen den 31 oktober men som vi bandar några dagar tidigare. Idag är det den 26 oktober. Jag heter Caroline Saltzinger och vi har en premiär i podden idag. Pontus Mattsson, hej!
Hello!
Du är ju Sveriges Radios London-korrespondent sedan några månader tillbaks. Men nu är du med ordentligt för första gången, äntligen!
Ja, det ska bli roligt.
Ja, det är vi två om att tycka. Och det var ju länge sedan vi grottade ner oss i den brittiska färgstarka politiken. Så idag ska vi göra det dubbelt upp. Med i studion finns därför också Nicolas Aylott. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Hörrni, det har gått ganska exakt ett år sedan Liz Truss avgick som premiärminister i Storbritannien efter en rekordkort tid i ämbetet, 49 dagar för att vara exakt. Och mot slutet tävlade hon, som ni säkert minns, mot en isbergssallad om vem som höll sig fräsch längst. Så här lät segertalet när fighten var avgjord.
Many people might think I am a little green, but truly... I believe that I could be this country's little gem. I want to commend my opponent. Her heart was in it, but her head was not.
Och medan det är ju svårt att veta hur tabloiden Daily Stars salladshuvud mår idag så kan vi väl slå fast att Liz Truss parti, Tories, de konservativa, de har inte riktigt återhämtat sig, eller hur Pontus?
Nej, det har de inte. Det går dåligt. De ligger illa till i opinionen runt 20 procentenheter bakom Labour och de gjorde dåligt ifrån sig i de fyllnadsval som var här om veckan.
Dåligt kanske till och med en underdrift. Uselt.
Ja, uselt.
Ja. Bara var femte väljare ser på Tory som ett parti kapabelt att leda landet. Hur skulle du säga att det här partiet mår idag, Nicolas?
Uppenbarligen inte bra. Det här är ett parti som har upplevt en slags trauma under de senaste åren. En upplevelse som vissa delar tycker har varit fantastiskt bra. En triumf för partiet och för landet. Jag hänvisar till Brexit förstås. Men som länder det partiet också på många sätt skadad och försvagad. Men sen är det så att partiet har suttit i regeringsmakten i 13 år nu. Partiet är trött och folk är trött på partiet. Och det skulle bli väldigt svårt för vilken ledare som helst att återhämta partiets siffror nu.
Mm. Pontus, partikonferenssäsongen i brittisk politik, den tog ju nyligen slut. Du var på både Labours och Tories kongresser. Och vi ska prata om Labour och Keir Starmer och det omtalade glitteret strax. Men först då Tories. Nu hörde vi Nicolas säga här 13 år, lång tid, svårt för vem som helst. Men jag tänker, de konservativa Winston Churchill och Margaret Thatchers parti, de måste väl ändå ha en plan. Hur ska de ta sig upp ur den här avgrunden?
Ja, det de försöker göra nu är att distansera sig från det som har hänt. Och Rishi Sunak försöker då säga att vi står för någonting nytt. Vill ni ha förändring ska ni rösta på oss. I 30 år har den brittiska politiken gått på tomgång och det är samma sak, har varit samma sak hela tiden. Med oss så blir det annorlunda. Och det kan ju tyckas lustigt, men de försöker vända detta mot Labour. Väljer ni Labour, ja då får ni bara det gamla vanliga. Men med oss och med mig så får ni någonting nytt. Och ni får long term decisions for a brighter future som sloganen lyder. Och det ska vara en långsiktiga strategier. Inga snabba ryck, utan det är ett lugnt och stadigt och med blicken riktad långt i framtiden. Det är det som väljarna då ska lockas av.
Vi kan väl lyssna på Rishi Sunak, partiledare och premiärminister, när han försökte då hamra in det här lite motsägelsefulla, kan man tycka, budskapet.
We will be bold. We will be radical. We will face resistance and we will meet it. We will give the country what it so sorely needs and yet too often has been denied. A government prepared to make long-term decisions so that we can build a brighter future for everyone. Be in no doubt, it is time for a change, and we are it. Thank you.
Nicholas, hur mycket går det där hem? Hur mycket, liksom, hur trovärdigt låter det att säga att man står för förändring när man ju faktiskt har suttit 13 år vid makten?
Ja, men det är ju motsägelsefullt. Inte helt otänkbart att ett parti kan återförnya sig i makten. De svenska socialdemokraterna var antagligen väldigt bra på det under många år. Men det känns svårt att övertala brittiska väljare just nu att konservativerna står för någonting nytt. Det är tuffa tider i Storbritannien. Det är många som upplever att landet inte riktigt fungerar särskilt bra just nu. Det är strejkar överallt och det är håla i vägarna och det är
tak som rasar i skolor.
Till exempel, eller potentiellt i alla fall. Och ekonomi som växer väldigt, väldigt långsamt. Och många som har lämnat arbetsmarknaden också efter de senaste åren. Så det är tuffa tider. Väljarkåren är ganska trött och deprimerad och det är svårt att entusiasmera någon med talet om förändring från den sittande regeringspartiet i alla fall.
Mm. Långsiktiga beslut för en ljusare framtid, Pontus, så stod det ju då, det var det vi hörde här. Jag tänker, det låter som att man vill frammana känslor av stabilitet och trygghet samtidigt som det här med förändring. Men jag tänker just stabilitet och trygghet är ju inte direkt någonting man har förknippat med Tories heller under den här mandatperioden, eller hur?
Nej, det är det ju inte, men det är så som Rishi Sunak vill framstå. Det har ju varit, han är ju den tredje premiärministern på ett år bara då när han tillträdde. Han har ju suttit i bra precis ett år nu. Och det har varit mängder med avhopp och skandaler och alla turerna efter Brexit. Men nu är det slut med det, om man får tro de konservativa idag. Nu är det någonting annat som gäller. Och han skickade ut ett e-post här eftersom jag var på konferensen för några veckor sedan, så står man på listan och då häromdagen när det var ettårsjubileum vid hans tid som premiärminister och det var en bombmatta av olika saker som de har gjort och hur de tänker sig framåt och det är kraft och det är rörelse och det är riktning framåt och det är politik som vänder sig till väljare som vill ha lite lag och ordning, en fungerande ekonomi, inga ideologiska övertoner, med rätt ledning som de nu beskriver det som.
Mm. Jag tänker att en hel del i den här liksom vägen framåt som Sunak ser, det handlar ju om att man snarare rör sig mot kanten av ett politiskt spektrum snarare än mot mitten. Jag tänker på att man backar från tidigare gröna satsningar, hårdare tag i migrationsfrågan, skattesänkning för höginkomsttagare, uttalanden om liksom inskränkningar i asylrätt för hbtq-personer. Jag menar, Sunak har den här moderata teknokratiska framtoningen, men det verkar finnas krafter som också vill liksom mer till ytterkanten i det politiska spektret. Är det en väg framåt för att liksom locka väljare, Nicholas?
Vissa väljare kanske. Det finns en ganska stor del av det konservativa partiet som fortfarande beundrar Margaret Thatcher och hennes bild av hennes politik. Och så det var märkligt som det låter var Liz Truss, hon gav ett tal på konferensen som konservativerna hade för ett par veckor sedan som var väldigt väl besökt. Och det finns ganska många som önskar någon slags återkomst till politiken som hon försökte genomföra med spektakulära skattesänkningar och sånt. Och på sätt och vis i Sunak inte helt främmande för den här möjligheten. Ekonomiskt lutar han åt en ganska liksom nyliberal inställning, så han är inte helt emot det. Så det finns en del i partiet som ett sådant budskap går hem på. Och samtidigt har han inrikesminister Suella Braverman som skickar väldigt tydliga signaler till högerkanten i partiet, den mer nationalistiska socialkonservativa högerkanten i partiet, och det summerar i en viss signal till partiet att Sunak vill ta landet lite högre ut. Samtidigt vill han framstå som den kompetenta kontrasten till hans företrädare. Det som han har gjort är att normalisera på ganska hög grad förhållande med EU. Windsor-ramverket som han och von der Leyen kom fram till i februari som har genomförts nu. Och återkomsten av Storbritannien till Horizon-forskningsprogrammet och en överenskommelse med Frankrike om kontroll över kusten när det gäller illegal invandring till Storbritannien. Så han försöker signalera till lite olika kretsar, framför allt till högern i partiet, men inte bara till högern i partiet. Och frågan är om det här egentligen går hem hos någon. Om han gör någonting tillräckligt för att vara är verkligen entusiasmerad nog.
Han försöker för mycket för många på något vis.
Det är en möjlighet, ja. Förstås.
Jag tänker vi kanske ska påminna oss om att Liz Truss avgick då ju efter att hon hade lanserat en minibudget där med enorma ofinansierade skattesänkningar. Det sänkte det brittiska pundet, det blev finansiellt kaos. Och som du var inne på där, Nicholas, och Pontus, du var ju där, hyllades ju Liz Truss i alla fall då av delar av partiet på partikonferensen. Jag tänker också att Sunak har ju inte heller direkt gjort avbön från det hon gjorde. Han har sagt någonting om att det gjordes vissa misstag. Är det så? Är hon liksom ett rejält dragplåster fortfarande för Tories gräsrötter, Pontus?
Ja, jag var på det där mötet som Liz Truss hade och det var ju fullsatt, det var angeläget, det var trångt och de som var där var väldigt entusiastiska. Och hon driver ju och andra med henne att det ska sänka skatter. Och där finns ju ett bubblande uppror bland en del ledamöter där hon är en av de ledande. De har sagt att vi kommer inte stödja regeringens budget om den innehåller skattehöjningar. Det kommer ju en budget då i november. Och där ligger de på väldigt hårt och säger att det är helt nödvändigt med skattesänkningar. Absolut då inga skattehöjningar. Regeringen är försiktigare. De säger att det viktiga är inte skattesänkningar nu, även om vi också tycker det är bra. Det tycker ju alla liberaler och konservativa nästan. Men det viktiga nu är att få ner inflationen. Det är det som är Rishi Sunaks stora mål. Och då kommer inte skattesänkningar högst upp på listan, för det kan vara inflationsdrivande. Så att mycket handlar om att den här gruppen ligger på. Finansminister Hunt och Rishi Sunak ska då, de försöker lugna dem genom att säga att det här kommer, men först när inflationen dämpas.
Nicholas?
Jag tror det här säger någonting om partiets tillstånd och utveckling under senare år. Man säger ofta att brittiska partier är breda kyrkor, för att översätta det brittiska uttrycket. Att när man har ett valsystem som man har som främjar dominans av två stora partier, då är det nästan ofrånkomligt att de här partierna innehåller rätt många olika åsikter. Och det har traditionellt gällt definitivt det konservativa partiet. Även under Thatcher-tiden var det många som kritiserade henne inom partiet från vänsterkanten. Men Brexit har förändrat parti. Det var en traumatisk episod för hela det brittiska landet, men kanske särskilt för konservativerna. Och det var något slags inbördes krig som utvecklade sig i partiet under den här traumatiska perioden. Och det blev ingen överenskommelse till sist, inget avtal, inget fredsavtal. Det var seger för pro-Brexit-sidan. Och det finns ganska mycket överlappning mellan Brexits mest ivriga anhängare och de som är mest entusiastiska om en slags nyliberal policy-dagordning. Så det är de som är kvar framför allt i partiet. Den mer moderata, vänsterlutande falangen är mycket mindre kraftig än det var även för några år sedan. Och det innebär att en signal eller signaler som entusiasmerar partiet behöver inte alls vara samma sak som dra väljarna fram. Så partiets medlemskap och politisk elit är nu ganska icke-representativ jämfört med den brittiska väljarkåren. Och det kan förstås vara ett långsiktigt problem för partiet.
Mm. Vad säger du, Pontus? Hur mycket är det här ett parti som har liksom inte kapats av, men som domineras av liksom de här drastiska radikala krafterna?
Ja, på konferensen så var det tydligt. De fick ju en enorm uppmärksamhet också i medierna. Det var ju nästan lika stor uppmärksamhet kring det här mötet som det var när partiledarna eller ledningen höll sina tal.
Du tänker på Liz Truss?
På Liz Truss möte jag. Men när partiledningen själva ska uttrycka sig, då är det andra tongångar. Och så de har liksom en del underjordisk verksamhet nästan som sker lite vid sidan av. Och som då, ja, det kommer upp fram via läckor till journalister. De berättar för journalister olika saker som sen vidarebefordras. Så att det liksom blir som ett tvåfrontskrig lite grann. Va? Så å ena sidan ska partiledningen slåss mot Labour då och liksom rikta sig mot väljarna. Och sen har de också en intern falang som hela tiden kommer med olika typer av påståenden och utspel.
Mm. Man ska förstås komma ihåg att det var relativt nyligen fortfarande att Rishi Sunak förlorade till Liz Truss i en medlemsomröstning i partiet efter en väldigt, väldigt lång kampanj mellan de två. Och Truss var väldigt tydlig med hennes löften om stora skattesänkningar och en väldigt konfrontativ inställning mot EU till exempel i pågående förhandlingar. Så partiet visste precis vad det skulle få, men hon vann ändå.
Eller just därför, ja. För det verkar vara där gräsrötterna är.
Precis, vilket indikerar någonting.
Ja. Och kanske inte väljarna då.
Ja, precis. Ja.
Den årliga partikonferenssäsongen i brittisk politik är som sagt över. Det gäller ju att hålla koll på de där tillställningarna, för ganska ofta händer ändå någonting dramatiskt eller oväntat. 1984 så skedde det ett attentatsförsök på dåvarande premiärminister Margaret Thatcher. Något år var Nelson Mandela överraskningsgäst på Labours partikonferens. Och i år så tog det där oväntade formen av glitter.
Thank you, Pompey. True democracy is citizen-led. Politics needs an update. We demand a people's house. We demand a people's house. We are in crisis. We are in crisis.
Här hör vi Keir Starmer som fick då glitter hällt på sig av en... Vad var det för sorts aktivist, Nicholas?
Han protesterade mot det brittiska valsystemet som känns som en oväntad utveckling. Men inte att någon skulle protestera mot det, men skulle känna sig så starkt om det att man liksom anfaller oppositionsledaren vid konferensen.
Han fick uppmärksamhet i alla fall, den saken är klar. Han tog sig igenom säkerhetsvakten och hällde alltså glitter över honom. Pontus, hur hanterade då mannen som, om man får tro opinionsmätningarna just nu i alla fall, troligen blir Storbritanniens nästa premiärminister? Hur fixade han det här?
Han fick hjälp av personer att ta av sig kavajen och sen höll han talet i bara skjortan, men med en hel del glitter kvar både i håret och på axlarna.
Protest or power. That's why we changed our party conference. That's why we changed our party. Thank you.
Okej, så förutom det där då glittret, hur skilde sig du som var på plats på båda? Hur skilde sig de här två partikonferenserna åt? Var det nästan liksom som vinnar-förlorar-känsla, valvakor i förtid?
Ja, framförallt har det vinnarkänsla hos Labour. De känner sig rätt säkra på att de ska vinna, samtidigt som partiledningen hela tiden försöker hamra in budskapet att det är inte klart, det är inte klart. Vi har ett sådant underläge i utgångsläget mot bakgrund av hur det gick förra valet. Så det kan inte vara säkra på någonting. Men många känner sig väldigt glada och uppåt och ser konservativt som liksom överspelade och dåliga. De skrattar när de ser vilka självmål de gör och ser möjligheten då att för första gången på väldigt länge få makten.
Det är väldigt tydligt tycker jag att det är kontrasterande tillstånd i de respektive partierna. Konservativerna tror att de kommer att förlora och det innebär att disciplinen i partiet håller på att brytas ner. I Labour är det tvärtom. Partiet har tro på ett bra resultat nästa år och möjligheten att bilda en ny regering och då är det ingen som vill sabba den här utvecklingen och disciplinen som råder i partiet just nu är ett tecken på ett självförtroende djupt innerst in.
Mm. Det är ju gissningsvis ett år eller lite mer kvar till valet. Det ska hållas senast i januari 2025. Men det finns då alltså redan en tydlig segervittring. Det här visar sig inte minst i resultatet i fyllnadsvalen på senaste, som i Tamworth till exempel.
The people of Tamworth have voted for Labour's positive vision and a fresh start. They've sent a clear message to Rishi Sunak and the Conservatives that they have had enough of this failed government which has crashed the economy and destroyed our public services.
Det där låter ju nästan som ett tal som skulle hållits efter en valvinst, efter ett maktskifte, Pontus.
Ja, det var ju ett maktskifte då i den här valkretsen. Så hon, Sarah Edwards, kom in i parlamentet nu. Men det var också lite tydligt att hon säger ju att det är change. Folk är trötta på Tories. Det är genomgående och det är också Keir Starmers budskap. Det måste vara ett byte. Vi måste få bort Tories. Vi ska komma istället. Och det där är de också lite skapar lite oro hos dem, för att det är ju nog inte så, när man ser på väljarundersökningar och vad de tycker om partierna, att det är Labours fantastiska politik som i första hand gör att det går så bra för dem, utan det är missnöjet med den sittande regeringen.
Ja, precis. Det var min nästa fråga. Nicolas, vad säger du? Leder Labour så stort för att deras politik är så populär och stark, eller för att Tories är så svaga och har sabbat sitt eget förtroende?
Ja, alltså det är lite både och, kan man anta. Starmer har varit en ganska stabil och framgångsrik ledare sedan han tog över i Labourpartiet efter katastrofvalet 2019. Och han har tagit partiet väldigt långt tillbaka mot det politiska mittfältet efter de radikala åren som partiet upplevde under Jeremy Corbyn. Så det måste räknas som en stor framgång för just Starmer. Han har också ingripit väldigt, väldigt starkt i processen att välja partiets valkandidater inför nästa brittiska valet. Så alla med något slags radikal förflutet eller inriktning är borta i princip. Så den vänstern har kraftigt försvagats i Labourpartiet, som förmodligen också bidrar till disciplinen som partiet visar just nu. Så allt det här måste räknas som en ganska stor framgång för det befintliga Labourpartiet. Däremot är han inte superkarismatisk som ledare. Det finns ingen som skulle påstå det. Och det är svårt att kunna säga att det finns stor glädje och entusiasm om Labour ut i den brittiska väljarkåren när partiet är så extremt försiktigt i sin vallöften. Det följer samma strategi som Tony Blair följde för Labour i början av mitten av 90-talet. Absolut ingenting, inget löfte som kan skrämma väljare. Ultraförsiktighet.
Det handlar mest om att inte begå några misstag och inte förspilla den här chansen.
Och inte vara Tories.
Ja, och inte vara Tories. Pontus.
Ja, det talas om Tony Blair här också, och det görs ständiga jämförelser med honom. Och då är det ofta så att han är ju ingen Tony Blair, Keir Starmer. Han är bra och det är mycket som påminner, men han har ju inte den karisman, han är inte den personen. Han engagerar inte folk på samma sätt, men det ska nog gå bra ändå, tror de inom partiet.
Siffrorna ser i alla fall ut som då 1997. Pontus, när vi talades vid tidigare så pratade du om att Tories hade 5 punkter på, liksom, som de hamrade in, men också Labour hade 5 punkter. Om man då tittar på sakpolitiken ändå, vad finns det någon tydlig skillnad i vad de här två partierna vill erbjuda väljarna när båda pratar om ekonomin, tänker jag?
Ja, när det punkt är, Labour har också, de vill ha grön energi, de vill ha tillfälle för alla, opportunity for all, som de säger, alla ska ha möjlighet att göra ett sånt bra liv som möjligt. Men i övrigt är det mycket som är likt, det handlar om ekonomin och är viktig, och Labour säger ju att det är den viktigaste frågan. Det är den viktigaste frågan, säger Keir Starmer, när han får frågor om vad han prioriterar. Och hans mål är också kraftfullare än vad Tories mål är. Labour vill ha den högsta tillväxten i G7-länderna. Och det är så vi då ska skapa en bra ekonomi, ett bra samhälle och få pengar att fördela. Så att det är inte höga skatter och det är inga äventyrligheter och det ska inte utmana några leda tankarna till någon vänsterövertagande, utan Labour går till val på att de är mer kompetenta än de konservativa.
Lite grann låter det som att Labour försöker locka väljare till sig och kanske skrämma dem från att rösta på Tories genom att vifta med Liz Truss. Och tvärtom så försöker Tories då vifta med den förre Labour-ledaren Jeremy Corbyn. Att man liksom försöker, det är två gamla spöken som man plockar fram och försöker skrämma väljarna att rösta på en själv och inte på motståndarna med. Är det något sådär rätt tolkat, Nicholas?
Ja, lite grann. Det funkar ganska bra när väljarna påminnas av Liz Truss. För det gick så katastrofalt dåligt under hennes korta tid som premiärminister. Många har glömt bort Jeremy Corbyn nu redan. Så det funkar kanske mindre bra för konservativerna med en sådan påminnelsestrategi. Ändå försöker konservativerna att trycka lite på frågan när Labour skulle kunna bli oeniga. Miljöpolitiken är en sådan. Så Sunak nyligen meddelade att Storbritannien kommer vara lite mindre ambitiösa i sina målsättningar för att gå över till elbilar till exempel. Så nu ligger Storbritannien inte före i sin ambitionsnivå, inte före resten av Europa, utan på ungefär samma nivå. Och Labour är lite kluven om hur man ska svara det här. Ska man bara acceptera det eller ska man vara lite mer radikal på miljöfronten? Det finns en viss spänning i partiet. Och nu när saker händer i Mellanöstern, plötsligt har Labour ett problem som ingen kunde ha anticiperat för bara 3 veckor sedan. Partiledningen står väldigt tydligt på Israels sida, men det finns många inom partiet som känner sig väldigt obekväma med den här inställningen. Och det kan eventuellt vara någonting som konservativerna kan utnyttja också.
Ja, vad säger du om det, Pontus? Det här är ju nästan det första testet, den första rejäla motvinden för Keir Starmer då i samband med kriget mellan Israel och Hamas, där ju hans position skiljer sig rejält återigen då från föregångaren Jeremy Corbyn.
Allt det här drog ju igång samtidigt som Labour hade sin konferens, och det blev ju då ett tillfälle för Starmer och Labour-ledningen att verkligen slå fast att de stöder Israels rätt till självförsvar, punkt slut. Det var inget snack om något annat. Och det blir mycket skriverier om just det där, att det här är radikal skillnad från tidigare ledning som stötte Palestina och som även hade inslag av antisemitism i sig.
Precis, Jeremy Corbyn anklagades ju för antisemitism.
De gjorde utredningar, partiet beställde utredningar från utomstående organisation som slog fast att det fanns antisemitism i partiet. Och det där har varit ett sår i partiet. Men nu skulle då Starmer en gång för alla få bort det där. Nu har det blivit en debatt ett par veckor senare, för Starmer fick nämligen frågan i en intervju där det tolkades som att han tyckte att det var okej att Israel också stängde av energi och vatten till Gaza. Och det där har fått många att bli väldigt upprörda. Och häromdagen så hade han ett möte med muslimska ledamöter i parlamentet, och det har varit mycket bråk om det där, och många i partiet är jättearga, och det finns lokalpolitiker som har hoppat av och tycker att Starmer är alldeles för israelvänlig.
Vi bandade ju den här podden ett par dagar innan den sänds. Saker tenderar att hända fort i brittisk politik, men om vi ändå vågar spana framåt lite då här, hur farligt är det här för honom? Kan det här bli ett riktigt ordentligt problem, till och med något existentiellt för honom som partiledare, Nicholas?
Gissningsvis inte, men på kort sikt är det onekligen ett problem, och det skulle inte vara enormt överraskande nu om någon i skuggkabinetten hoppar av nu på grund av det. Lokalpolitiker i Labour har redan gjort det, och ju längre kriget pågår desto farligare är det för partienigheten. Vi ser det här kriget som splittrar överallt. EU är splittrad och enskilda regeringar är splittrade. Och enskilda partier är splittrade, och Labour definitivt, potentiellt i alla fall, tillhör den här kategorin. Och det är förstås farligt för partiet.
Okej, om vi backar ut och tar ett lite större perspektiv så här mot slutet av veckans podd. Nuläget i Storbritannien är ju ändå betydligt stabilare. Nu då under Rishi Sunak, efter valet, ser det just nu ut som att man kommer att ha ett annat parti som sitter i regering. Men om man då tittar på liksom de senaste årens turbulens, Brexit, Boris Johnsons tid vid makten och så Liz Truss. Har bilden av Storbritannien förändrats för gott? Är det så att det här landet numera stämplas som lite opålitligt, snudd på lite irrationellt? som tidningen Economist frågade sig om Storbritannien fortfarande betalar ett idiotrisktillägg i omvärldens ögon. Vad skulle du säga om det, Nicholas?
Ja, mycket kretsar kring Brexit förstås. Det som Brexit i sig innebar och det som Brexit avspeglade. Det var en våg av missnöje bland många väljare i västvärlden efter den ekonomiska krisen som började 2008-2009. Och förmodligen var valet av Trump i USA och Brexit-folkomröstningen i Storbritannien och alla de politiska följderna till det något slags uttryck för den här missnöjesvåg. Andra länder upplevde något liknande med lite mer flexibla partisystem kunde det absorberas mer i partisystemet. Så vi ser partier som Sverigedemokrater, högernationalisterna i Frankrike och Alternativ för Deutschland i Tyskland och så. De har sugit upp det här missnöjet. Partisystemet som har en annan karaktär på kontinenten har kunnat absorbera den här chocken lite bättre. Men nu verkar det som om världen har förändrats. Ekonomin kanske kan börja växa igen. Krig pågår, man vet aldrig hur det ska komma att påverka politiken i enskilda länder. Så det kan vara att Storbritannien eventuellt kommer över den här vågen.
Jag menar, ett visst mått av excentricitet hör ju till det brittiska, liksom, tänker jag, Pontus. Men kan det vara så som Nicholas är inne på, att det här liksom valsystemet som förstärker starka strömningar, att det har gjort världen mer medveten om att Storbritannien kan liksom dra iväg åt ett håll rätt vad det är, och så vet man inte riktigt vad man har landet?
Ja, man får ju se om det händer igen. Det förs ju en diskussion om valsystemet. Labour har ju tidigare pratat om detta. Det återstår ju att se om de nu gör någonting mer, om de kommer i regeringsmakten. Men annars så tror jag generellt att det är lite tidigt att säga om hur länge den här bilden av Storbritannien som konstigt kommer att vara. Är det så att det blir lite lugnare och att de får en mer lugn relation med EU, som Norge till exempel. Labour till exempel pratar ju mycket om att de vill ha bättre relationer med EU. Keir Starmer har ju varit och hälsat på Macron till exempel, och han har pratat om att göra uppgörelser om flyktingar och så. Så det blir lite mindre dramatiskt. Då kan det nog förändras, men jag tror att än är man nog inte där.
Mm. Allra sist idag då, en favorit repris, för det var länge sedan vi körde snackisar, men nu är det dags igen. Nicholas, du är ju också chef för Europaprogrammet på Utrikespolitiska institutet. Vad snackas det om i fikarummet hos er den här veckan?
Fikarummet vet jag inte på institutet, men jag är framförallt kanske partiintresserad, partiforskare. Och jag försöker hålla koll på politiken i hela Europa. Och någonting intressant har hänt i Tyskland den här veckan, tycker jag. Jag blir alltid glad och intresserad när ett nytt parti lanseras.
Och vet du har precis snott min snackis. Eller inte snott, varsågod,
förlåt.
Här får du
förlåt.
Den. Nej, inte alls, varsågod,
all right.
Berätta.
All right. Men det är ett parti som har förväntats rätt länge. En figur på vänsterradikala partiet, Vänstern.
Ja just det, Die Linke.
Har länge förväntats att gå ut och skapa ett nytt parti. Och just den här veckan har hon gjort det. Hon heter Sara Wagenknecht. Hon är maverick, alltså outsider i hennes parti, har varit rätt länge. Men det som är intressant med hennes initiativ nu är att hon kombinerar en vänsterinriktad ekonomisk politik med det som brukar betraktas som en högerpopulistisk politik i andra områden.
Ja, men precis. Hon är ju liksom, vill återknyta banden till Ryssland. Hon är emot Tysklands stöd till Ukraina. Hon har ju verkligen klippkort till tv-talkshower i Tyskland, eller hur?
Verkligen. Men också invandring. På partiets hemsida är det ingen stor sak som hon vill betona just nu. Men det är klart att hennes blivande parti är mycket mer skeptisk mot storskalig invandring än de mainstream-partierna i Tyskland och definitivt än partierna på vänsterkanten har varit. Så den här nya kombinationen av höga och vänsterpopulismen, kan man säga. Det blir väldigt intressant att följa i tysk politik.
Eller hur? Det känns nästan som att liksom cirkeln är sluten och man förväntar sig att hon kanske kommer att kunna göra det som ingen annan har lyckats med i tysk politik, nämligen ta väljare från Alternativ för Tyskland, AfD, alltså yttersta högerkanten, att de då kan liksom tippa över på cirkeln och hamna på den yttersta vänsterkanten då.
Ja, och många väljare som brukar lockas av höga radikala kommer från arbetareklassen. Så det är det är inte konstigt med tanken att de skulle också kunna lockas av en mer vänsterlutande ekonomisk politik. Så det blir väldigt intressant att följa.
Eller hur, det tycker jag också. Pontus, vad vill du lyfta idag?
Jag fastnar för en artikel i tidningen om den här lilla röda vallmoblomman, den så kallade poppen som många britter har på sig för att uppmärksamma människor som har stupat i krigen.
Och just det, det är den tiden snart på året, eller hur?
Precis, och nu har de fått en ny design för första gången på 30 år som ska vara helt fri från plast. Så att det är med tanke på miljön så ska man ska kunna hylla sina före detta krigshjältar och sådana som har omkommit i kriget på ett miljövänligt sätt.
Det är väl som majblomman, den är väl också gjord av papper numera, tror jag.
Ja, det kanske den är. Aha. Det är mer än vad jag vet.
Där under i alla fall Europapodden för idag. Du har hört Nicolas Ailott och Pontus Mattsson. Therese Rosenvinge heter Europapoddens producent. Jag heter Caroline Salzinger. Tack för att du har lyssnat. Mm.